Då säger vi hej och välkomna till ytterligare ett poddavsnitt med mig, Patrik Insamba, och Anna Mårtensson, kommunalråd i Jönköping. Och jag vet inte vem jag är alls överhuvudtaget. Men det är inte intressant i det här dagsläget. Vi sitter med en Anna Mårtensson som nästan skäms just nu. Hon har precis gjort vad man skulle kunna kalla en groda. Hon vill inte att jag ska säga groda egentligen, men det är ju faktiskt vad det är.
Ja.
Berätta.
Jag var lycklig i flera timmar här faktiskt. Vi har haft kommunstyrelsen sammanträde idag. Och då hade vi ett av mina viktigaste ärenden.
Och kommunstyrelsen måste förklara för de som inte fattar.
Ja, det är 15 ledamöter.
Ja, lite av kommunens...
En del av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är ju 81 ledamöter och av dem utgör 15 ledamöter kommunstyrelsen.
Man skulle kunna kalla det kommunens regering.
Ja, det kan man säga.
Ja.
Och vi träffas varannan vecka.
Ja.
Och idag hade vi två stycken ärenden som var lite... Som föranleder många olika yrkanden, och det ena var mitt jämställdhetsärende, en jämställdhetsrapport som kommer upp då en gång om året. Och det andra handlade om parlamentariska kommitténs förslag till den politiska organisationen efter valet.
Det låter...
Ja, men det är många, det är intressant ärende med, men det här är i alla fall det som...
Men yrkanden måste också säga, så då har du alltså, du har ett förslag då till kommunens regering som är kommunstyrelsen att du vill...
Ja, då är det så att då... har vi en jämställdhetsplan i kommunen, och en gång om året så ska alla nämnder och de bolag som ska arbeta med detta rapportera in hur de har arbetat då under förra året.
Har alla kommuner en jämställdhetsplan? Eller är det bara Jönköping?
Nej, det ska alla ha.
Är det för att vi är så ojämställda?
Ja, precis.
Det är så?
Ja, jag menar alla kommuner ska ha det.
Ja.
Hur som helst då, så baserat på vad som framkommer i de här rapporterna så bygger jag upp ett antal förslag om hur man ska arbeta vidare med jämställdheten. Och vi hade så många olika yrkanden idag i det här andra ärendet från parlamentariska kommittén, att när vi kom till mitt ärende så fick jag för mig att mina förslag gick igenom fastän mina majoritetskollegor var emot då. Så det gick jag ut med på sociala medier och sa, oh, wow, mitt förslag gick igenom. Och sen så var någon som sa att, nej men vänta lite här nu, det gjorde det ju inte. Vänta lite här nu.
Och då var det redan ute.
Ja, jag måste ha rört ihop det, för det brukar jag inte göra. Och det här borde jag egentligen inte alls ha rört ihop. Men det var så otroligt många, jag skulle justera protokollet idag nämligen. Det var massor med olika yrkanden i det här andra ärendet.
Så ni sitter och slänger fram förslag och så säger man, så är det typ handuppräckning.
Ja, alltså man kan säga så här då. Att själva sammanträdet går till så här, att man börjar klockan 9 på morgonen. Och då har man någon gemensam inledning på mötet. Och idag så var det en informationspunkt från två stycken gamers som kommunen har anställt. Och det var en fantastiskt intressant.
Det är lite spin-off på Dreamhack, va? Att man försöker
precis
ta tillvara
på... Prata om hur man kan jobba med gaming, prata om hur otroligt stora summor det handlar om. Alltså vilken tillväxt den branschen har och så. Så det är liksom, det
inledde vi med. Men är det kommunens förslag eller Dreamhacks förslag?
Det är kommunen som har anställt de två. Hela. Ja, de jobbar två månader.
Det är ju big business. För de som inte vet vad Dreamhack är, så är det liksom en av Sveriges största gaming, LAN, datorspel, tv-spelsaktiga. Är det världens till och med?
Ja,
till gigantiskt.
Och med, det var så många deltagare nu att vi hade kommit med i Guinness rekordbok.
Och där ser
till med.
Ja, men det är en bra sak att ta tillvara, för jag har tänkt på när det kommer så otroligt mycket kompetenta...
De är otroligt duktiga. Ungdomar. Erin och Rinaldo som berättar om sitt arbete.
Man skulle nästan kunna ha en sån utbildning här i Jönköping. Tänk om man hade det som var kopplat till gaming.
Jo, men det är precis. De ska vi försöka både samtala med näringslivet och lyssna in vad det är som behövs göras i den här kommunen. Ja. Hur som helst då, så det är en sån här informationspunkt. Det brukar man börja med. Sen bryter man för fika, och då brukar vi fika på lite olika ställen. Samverkanspartierna brukar fika upp i kafeterian, och Socialdemokraterna brukar fika i sitt sammanträdesrum.
Man hänger liksom inte tillsammans.
Nej, inte
man
då är inte på fika. Nej, inte på, inte nej ja, men inte på fikat där. Nej, jag vet faktiskt inte, men jag tror att de andra möjligen påbörjar sitt arbete redan under fikat, medan vi fikar först då i samverkanspartierna. Sen går vi tillbaka in i rådsalen och fortsätter vårt. Då är det som ett gruppmöte. Mellan bara majoritetspartierna då, och
de
sen så är oppositionen för sig själva.
Yes.
Och det är under det här gruppmötet så diskuterar man då vad man tycker om de olika ärendena. Och det här förslaget från parlamentariska kommittén, då var det, ja, det var många som tyckte olika. Det var väldigt, väldigt rörigt. Men om vi tar min jämställdhetsrapport då, eller det här jämställdhetsärendet, så blev det så då att... att jag blev ensam då i våran grupp av våra fem partier, så var det jag ensam då som ville ge alla de här uppdragen, medan då mina kollegor ville nöja sig med att godkänna den här jämställdhetsrapporten.
Ja. Du var inte nöjd med jämställdhetsrapporten då, kan man säga, utan du ville gå lite längre.
Ja, precis. Så ser ju jag. Det är själva poängen med rapporten är ju, tycker jag då, att ta nästa steg och att fatta olika styrande beslut.
Och på något sätt så måste man ändå säga, för du är ju ansvarig för jämställdheten i Jönköpings kommun. Så på något sätt så ligger du i ditt uppdrag då att vara någon slags frontfigur när det gäller jämställdhetsfrågor.
Så blir det ju. Så blir det ju. Så att, och sen, men så blev det i alla fall att jag fick inte stöd av mina kollegor i det här ärendet den här gången. Och sen då när man, så går man igenom alla ärendena då, vad man tycker. Och sedan så återsamlas, så kommer oppositionen in. Och då är det liksom inte så mycket diskussion, utan då går man igenom de olika ärendena bit för bit då, och ser vad man tycker. Och när man då kom till, det var liksom, när man då kom till mitt ärende då med jämställdheten, så fick jag stöd av Socialdemokraterna. Och då fick jag för mig alltså... Att vi vann omröstningen. Jag måste ha liksom velat det så starkt att jag fick för mig att vi gjorde
blackout?
Det.
En politisk
blackout. Ja, men jag var liksom tänkte, ja, vad härligt, vad underbart lite... att ändå... Jag tror, och sen liksom så levde jag i den villfarelsen till jag tack och lov.
Och gick
liksom,
ut med det på Twitter och Facebook.
Ja, just det, jättelycklig. Så här, wow, det gick igenom. Det så och så får jag liksom veta då att nej, det, så var det ju inte liksom.
Men två slag... Va? Ja. Men två saker man slås av när du säger så här, det, och det förstår inte folk, men det har jag ju fattat, det gäller ju även på riks- och regeringsnivå, det är ju att de flesta förslag är ju faktiskt redan uppgjorda innan de kommer fram upp till någon form av beslut. För att de som sitter i majoritet, oavsett om det är i riksdag eller om det är i kommunen, de bestämmer ju hur man ska besluta i ärenden.
Ja.
Och så är det lite, som man ser de här debatterna i riksdagen, så är det lite spel för galleriet, kan man säga. För att besluten är ju redan förberedda för hur man ska rösta.
Mm.
Och det är väldigt få ärenden då som inte egentligen, där folk egentligen går emot vad man har bestämt innan.
Ja, det här, fast det här,
men det här är lite
vi
annat
har
ju
kanske inte alltid den bestämt innan, utan det är liksom, man har diskussioner också på gruppmötet och sådär om det är någonting. En del har man ju stämt av mer noggrant innan, och en del får man liksom ta under resans gång så.
Ja.
Här tyckte inte jag kanske att det var, det fanns ganska mycket fog för de här yrkandena. Framförallt ett yrkande som vi pratade ganska länge om då, som gäller en utredning om antal medarbetare per enhetschef i hemtjänsten som jag önskade då. Ja, för därför att det är så här att...
Förklara det så man förstår.
Ja, precis. Då är det så att regeringen har uppmärksammat, och det är för sig ingen nyhet då, men att det är lite... Det är chefer inom kvinnodominerade arbetsplatser har ofta fler underställda än vad chefer har inom manliga dominerade arbetsplatser, vilket gör det mycket tuffare att vara chef på en kvinnodominerad arbetsplats än på en mansdominerad. Och därför så hade man gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att titta på hur det såg ut då i ett antal kommuner, bland annat i Jönköpings kommun. Och då hade man ju konstaterat det här då, att så var det i Jönköpings kommun också. Det var ju inte så himla konstigt egentligen. Men man konstaterar då till exempel här att 73% av cheferna i hemtjänsten ansvarar för fler än 30 medarbetare. I de tekniska verksamheterna så är det bara 10% av cheferna som har så många medarbetare de ansvarar för.
Men är det, tror du att det är något strukturfel som gör att det blir... Ja, eller varför blir det så? För det känns inte som att någon så här räknar ut att om kvinnor, nu ska vi försöka ge dem lite...
Det är säkert lite... något strukturellt som det har blivit. Och sen har man ju satsat på de här frågorna tidigare i kommunen, det vet jag.
Men är, är det egentligen då att... Vad är det att du vill ha egentligen fler kvinnor i chefsposition i kvinnodominerade yrken så att man får ner antalet personer som man egentligen ansvarar för, eller vill du egentligen öka antalet för männen?
Jag vill ha, det behöver nog vara fler chefer inom hemtjänsten. Ja. Men det här var ju någonting som jag ville att man skulle utreda och titta på. Sen var det flera andra förslag då. Men sen är det lite så här, kan ju vara bra för folk att veta att det vi pratar om under det här gruppmötet där man skiljer på blocken, om man säger så, där vi sitter och pratar i samverkanspartierna, det är ju inget offentligt möte, det är ju bara vi innanför de väggarna som pratar om det.
Så det kan inte riktigt läcka?
Nej, det tycker jag inte man ska göra, för där ska man kunna ha liksom, kunna prata i klartext om vad man tycker och tycker man säger, och man försöker ibland hitta någon kompromiss och så vidare. Så att det tycker inte jag att man ska berätta om, för då tappar man ju poängen med att kunna göra det.
Så du kommer helt enkelt inte avslöja varför
Mats Green och kompani inte
röstade som du röstade?
Nej, precis. Och däremot är det ju offentligt sen själva omröstningen, och då är det ju så att då yrkar jag ju... Då finns ju mina förslag i handlingarna, och sen så då... så stöddes ju de av Socialdemokraterna, det visste vi sen tidigare, för de hade ju skrivit också, Elin Rydberg hade ju skrivit sitt yttrande, så jag visste ju att hon skulle instämma i dem. Mm. Sen hade hon ytterligare något förslag då som vi inte kunde bli överens om. Så att det, men som sagt, jag kan faktiskt inte fatta hur jag kunde missuppfatta det, men det var nog att det...
Vi får hoppas att JP eller någonting snappar upp det här och skriver om din fadäs.
Ja, så men att det blir lite... jag ville ju det.
Men du,
så gärna.
Jämställdhet, förklara, är vi för dåliga på jämställdhet i Jönköping?
Ja, det är vi faktiskt.
För det är intressant, för i det här, vi pratade lite om det förra podden, att jämställdhet verkar, har ju kanske inte i Jönköping varit, var ju inte den hetaste EU-frågan. Men FI fick ju ingenting här, men du är andra sidan ansvarig för...
Ja, du menar det, ja, men alltså, i EU överlag blev det ju en väldigt stor fråga med jämställdhet.
Ja.
Och man kan säga så här ju, landshövdingen bjöd in till ett rundabordssamtal i fredags. Och då var det kommunstyrelseordförande och kommunfullmäktigeordförande och ett antal ytterligare personer i ledande ställning där och pratade just om de här frågorna. Därför att vi hamnar gärna liksom på jumboplats och så när det gäller jämställdhet. Sen tycker jag att vi har kommit väldigt långt faktiskt. Alltså jag tycker vi har verkligen börjat arbeta med de här frågorna. Men jag ser att där finns mer att göra. Så att av de förslagen som jag hade skrivit fram då var ju bland annat det här då att titta på, som sagt, hur många anställda en chef inom hemtjänsten har. Också att räkna på vad det skulle kosta att lösa ut de ofrivilliga deltider som vi har i kommunen.
Vad menas med ofrivilliga deltider?
Det betyder att det kan ju vara så att du jobbar deltid. Det är ju mer kvinnor än män som gör det. Det kan du göra för att du vill ha det så. För att det har ju ni pratat om hemma till exempel. Och det har ju jag själv gjort också.
Mm.
Och jag jobbar ju i för sig deltid nu. Men jag skulle ju inte säga att den är frivillig. Utan det är ju för att vi fick det resultat vi fick utifrån valet. Men de som jobbar deltid men inte vill det, där ska ju kommunen då arbeta för att försöka få till heltider. Det är ju inte alltid det går. Det kan ju vara av många olika skäl.
Men det är inte alltid det är vettigt heller. Alltså,
nej,
det kan göra att man måste se upp folk.
Ja, alltså det finns för- och nackdelar. Men man kan säga så här att det här, kommunen har ju velat minimera de ofrivilliga deltiderna. Men så stod det i vår årsredovisning nu för 2013 att nu kommer inte förvaltningarna vidare, för nu är det en ekonomisk fråga.
Mm.
Och då så tyckte jag att det var viktigt att räkna på detta så vi vet vad vi pratar om för belopp. Mm. Vad skulle det kosta? Sen får man ju göra en avvägning då om man tycker man vill avsätta de pengarna eller om man inte vill göra det. Eller om det finns andra skäl. Jag vet till exempel när det är helg eller hemspråk och sånt, så kan det ju vara svårt att faktiskt arbeta heltid därför det finns inte ett sånt underlag av elever.
Nej.
Så att jag tror inte man kan komma dit än att helt ta bort de ofrivilliga deltiderna. Men jag menar att vi behöver anstränga oss ytterligare för att minimera dem.
Och det är framförallt kvinnor såklart då, som drabbas av de där. Men det är en sak som jag har tänkt på med den här jämställdhetsdebatten. Och så jämställdhet är ju superviktigt såklart, och inte, vi har ju sett att det är en het fråga just nu då, med tanke på feministiskt initiativ, att de framgångar de har fått och har. Så det är en viktig fråga, men någonting som gnager i mig när man pratar om det där, det är att jag tycker att, mångfaldsperspektivet faller bort på något sätt. Alltså, om man bara konstaterar så här, det var ju någon rapport som släpptes för ett tag sedan, att, en kvinna tjänar i genomsnitt 3,2 miljoner, 6. Lite drygt 3,6 miljoner mindre än en man under en livstid.
I snitt, måste man ju säga då.
Men då tänker jag så här, att typ, som vi pratade om någon annan gång tidigare, att bara var att det är dubbelt så svårt för en svensk medborgare med ett utländskt namn som en svensk medborgare med ett svenskt namn att faktiskt få ett jobb. Och att en stor del av de, av anledningen till att vi har de arbetslöshetssiffror vi har är ju på grund av att det går väldigt många folk, människor med invandrarbakgrund, arbetslösa. Mm. Och då är de ju inte ens inne på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Och om man nu skulle sluta, man kan ju inte sätta, sätta alla invandrare eller folk med invandrarbakgrund i någon form av kollektiv, men jag kan ju tänka mig att inkomsttappet, om man nu skulle sätta det i en grupp, måste ju vara helt enormt i jämförelse med folk med svensk klingande namn. Förstår du vad jag menar?
Mm-hmm.
Att det blir någonstans som att, ja, men som någon har sagt tidigare, att i Malmö åker världens mest eller högutbildade taxichaufförer, att det går massa...
Jag vet inte om det är sant längre. Jag tror att det har
kanske
ändrat sig i Stockholm.
Det kanske inte stämmer, men fortfarande, så är ju det... Alltså, för jag blir lite så här, ja, men vi har haft vårt första maj här och vi kan gärna ställa upp på såna här frågor som har med människovärde att göra. Alltså, ja, när vi pratar om folk med invandrarbakgrund eller med invandrare överhuvudtaget, så är det så här, ja, men okej, ska de få komma till Sverige och faktiskt överleva krig? Ja, det ska man. Och sen så någonstans så slutar engagemanget och debatten där. Och sen så konstaterar vi så här, ja, och så hoppar vi över och sen, ja, men ja, vi kvinnor har det svårt på arbetsmarknaden. Vi har ju höga arbetslöshetssiffror, men det är som att ingen vågar ta i att, ja, men det är ju framförallt invandrare som är, eller folk med invandrarbakgrund som är överrepresenterade bland på den här, i den här,
jo, men så är det, och då blir det ju så, och då kan man säga att allra sämst är det för kvinnor med utlandsfödda. Ja. Kvinnor, de har det svårare än alla andra.
Men varför dyker jag för inte den debatten het?
Jo, men nej, het vet jag inte, men vi gör ju någonting åt det. Man kan säga att det är ett nationellt problem.
Ja.
Men faktiskt här i Jönköping så har jag varit med och tagit initiativ till ett projekt mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen som handlar just om att försöka plocka upp då lite mer högutbildade utlandsfödda kvinnor på Arbetsförmedlingen. Och det går jättebra, det projektet faktiskt.
Ja. Men vad händer med de utlandsfödda männen då? Kommer de in?
Nej, eller... det är ju fortfarande mycket svårare. Ja. Så är det ju. Så är det,
och, det tycker jag...
och det måste vi ju också jobba med. Det måste vi.
Ja, och jag tycker att alltså, på något sätt så... Alltså, det går ju inte att gradera problem, men jag får en känsla av att... jämställdhets, om man pratar kvinna-man, nu är vi väldigt så här uppehjärtliga, men om man pratar kvinna-man sådär, så är ju jämställdhetsförespråkarna mycket, alltså oftare kommer det utifrån en medelklassmiljö, eller kanske en kommer utifrån någon slags medial miljö och har lättare att sätta spin på de frågorna. Om man tittar nu på Gudrun Schyman och Effi där, så har det blivit en enorm uppmärksamhet kring de här frågorna. Men det finns ju liksom inga, jag upplever ändå att folk med invandrarbakgrund eller människor i Sverige med invandrarbakgrund har svårare att vara med och liksom sätta agendan, leda frågor, och att det lyfts inte fram på samma sätt, och därför, och det kanske också har med deltagande att göra, att och på grund av det så blir inte, så hamnar inte de här frågorna på agendan på samma sätt, för att det får inte samma spin. Och på något sätt så kanske det har kommit tillbaka till någon form av, alltså någon form av demokratiproblem, om man säger så här. Men det kanske är för få människor i Sverige med invandrarbakgrund som är engagerade i de frågorna. Och för att man ska kunna bli engagerad så kanske man också måste vara ett större röstdeltagande. Jag försöker backa här nu liksom i vad det kan bero på, om man kommer tillbaka till det. Att om fler och speciellt då i områden där det inte är så många som med folk med invandrarbakgrund, där röstdeltagandet är ganska litet. Om det fortsätter vara så röstas ju inte företrädare som de själva vill se föra deras frågor eller föra folks frågor fram, och då är det ännu mindre risk att de frågorna dyker upp på agendan.
Alltså det behövs ju förebilder om det är det du är ute efter.
Ja,
frågorna
kommer inte upp automatiskt.
Nej, det gör de ju inte. Och det har ju verkligen inte kvinnofrågorna gjort heller.
Men om man tänker då, vi har ju Erik Ullenhög som är folkpartist och vi har haft Nyamko Sabuni liknande. Men om man tittar egentligen på hur riksdag och regeringssammansättning ser ut, så är det ju idel svensk klingande namn nästan. Och vi har ju folk som tar tag i frågor, men det är ju en bättre sammansättning män kvinnor än vad det är en sammansättning män kvinnor och sen människor med utländsk bakgrund.
Ja, så är det.
Och där har vi ju misslyckats.
Ja.
Måste man ju säga.
Sen är det ju ett fokus som vi har, men det är inte helt enkelt faktiskt.
Nej, vad kan det vara? Nu säger
jag tror att det krävs förebilder. Jag tänker på som när Robert Hanna var här då.
Ja.
Och pratade. Det är ju flera som Robert som behövs, tycker jag. Alltså, jag tror att det är därför också när vanliga kvinnor pratar i jämställdhet, så unga kvinnor då som ställer sig, och som kanske inte har den här politiska erfarenheten heller, som ställer sig vid FIS valtält så att säga då, så fångar det människors intresse på ett annat vis. Jag tror att det, för i viss mån finns det väl en trötthet ifrån när politiker pratar om de här sakerna. Man liksom vill att någon, en vanlig människa, ska prata. Och jag tänker opinionsbildningen som blev när det gäller sexualbrottslagstiftningen som vi har pratat om, så var det ganska många vanliga människor som fick nog och som deltog i de här manifestationerna. Då blir det starkare.
Ja, men så är det. Men det är också lite utifrån att det blir någon medial spin på det. Att det blir lite utifrån att det är rätt personer som fångar upp det också. Ja. För det här var ju ändå Twitter-ägt på något sätt. Om man tar det där samtyckesdebatten. Och jag kan tycka att sådana frågor... Att jag reflekterar över att frågor som har med människor med någon form av invandrarbakgrund att göra oftare handlar om så här, liv eller död frågor, som jag sa, om flyktingpolitik och inte. Och sen i övrigt när man behandlar ämnen som rör utanförskapsområden, så är det oftast liksom, ja, men, kravaller, brott och straff. Alltså det blir sällan att det blir något sådär att nu dök det upp en Twitterstorm eller Aftonbladet gjorde ett uppror så här, det ska bli lättare att anställa folk med invandrarbakgrund för att de är kraftigt diskriminerade på arbetsmarknaden. Och sen så är ju folk med invandrarbakgrund, som jag sa tidigare, folk kanske inte själva har tagit den platsen då. Jag vet inte vad det beror på. Om man inte släpps fram, om man inte tagit platsen. Och det finns ju många starka, om man säger, människor i sociala medier med den bakgrunden. Oftast så är ju det, alltså, men de är lite mer aktivistiga och sätter saker på agendan, vilket är jättebra, men sakerna får ju inte alltid fäste. Det blir liksom inte, men det händer ingenting.
Nej, alltså jag, på något vis så tror jag tror ändå på det här att det krävs förebilder, och det krävs att vanliga människor engagerar sig, men det krävs att man tar tag i det själv faktiskt, precis som hela den här Jönköping kom ut, så var det ju inte någon som ordnade det, utan det tog man ju tag i själv, och sen är det ju de som själva tycker det här är viktigt egentligen, som har gjort det mesta jobbet, och sen växer rörelsen utifrån det. Så att, det är klart att vissa budskap kanske är bättre på att slå. Ja, nej men precis. Nej, men Robert Hanna har nog slagit mycket på grund av det också, att han har kunnat prata om sin bakgrund och sin problematik, och då blir han en förebild för många yngre personer med utländsk
bakgrund. Jag tänker att många invandrare, vi är ju ändå lite politiska här, men om man tittar valresultat och liknande i områden där många är födda i andra länder, så dominerar ju Socialdemokraterna i alla kategorier. Socialdemokraterna kan ju inte sägas är de som kanske främst har lyft den frågan överhuvudtaget, utan mycket av socialdemokratin bottnar ju i då arbetarrörelsen och liknande, och att det kanske mer sådana frågor. Alltså med tanke på hur många väljare med utländsk bakgrund som faktiskt röstar på socialdemokratin, så tycker jag att det är väldigt lite snack om de här frågorna. Mona Sahlin var ju jätteduktig på det. Mm. Men jag saknar lite de frågorna idag.
Ja,
då
ja.
Kanske man bara ska ut. Jag tänkte att jag ska göra det och ge mig ut här i lite mer och faktiskt lyfta lite andra frågor speciellt här i Jönköping då, i de områden som där röstdeltagandet inte är så jättestort, och faktiskt liksom prata om de här, och det skulle ju vara riktigt riktigt roligt om fler engagerade sig i de här frågorna, för att sätta dem på agendan och liksom förklara att hej, vi finns här, vi är högutbildade, men vi får inte samma möjligheter till jobb som er andra.
Mm. Nej, men det behövs ju bryggor uppenbarligen, och jag vet inte om jag berättade om det här, men jag har ju gått med i ett nätverk av kvinnliga företagare som heter Coola kvinnor, och det är ju framförallt kvinnor med utländsk bakgrund.
Ja.
Och de har ju aldrig, jag har aldrig sett dem någon gång på någon näringslivslunch eller uppfattat att de har varit inbjudna.
Nej.
Av Svenskt Näringsliv eller Företagarna eller kommunen eller så, eller att de själva bjudit in heller för den delen. Men nu har jag liksom, kan man säga, knutit band mellan vår näringslivschef och dem, så att de i vart fall ska ha kontakten och möjligheten.
Ja.
De får ju själva välja om de inte vill komma.
Ja.
Men det är väldigt viktigt att bjuda in och också synliggöra den enorma styrkan som de kvinnorna
eller
står
hur?
För. Jag var jätteimponerad, särskilt av en kvinna som heter Fadja, som är från Syrien och ville hjälpa kvinnliga företagare där på något bra sätt då, men inte bara med bidrag.
Ja.
Och det är så att just nu så importerar hon produkter från 13 kvinnliga företagare i Syrien, kanske till och med ännu mer nu, som hon säljer här, och sen så får de så att säga behållningen då. Och då det blir så mycket vinster där liksom, att hon känner att hon kan hjälpa sitt hemland. Hon hjälper kvinnliga företagare där, men på ett sätt som samtidigt gynnar deras verksamhet, så att det fortfarande är liv i den i Syrien.
Men det är ju ett jättebra sätt att lyfta
jag
fram.
Jag önskar att vi fick höra om mera sådana, apropå det här med förebilder, mer om sådana exempel. Jag skulle gärna vilja göra det på de här frukostarna eller näringslivsmötena där vi pratar om många olika saker.
Ja, för det kan ju inte bara vara så här som Aftonbladet ute med nu, så här, vi gillar olika, men vi gillar olika när det handlar om flyktingpolitik.
Ja.
Så här, vi är mot Sverigedemokraterna, men sen när det kommer till den verkliga vardagen så blir det ändå ett vi och dem.
Ja.
När man pratar om
nej,
det.
Men jag, att förebilder är ju viktiga. Jag tror att det liksom är det bästa sättet egentligen, och om man vill lämna just det här området då, så jag tyckte ett annat ärende som handlar om förebilder idag på kommunstyrelsen som jag tyckte var rätt intressant, det var en diskussion som vi hade om förmånsbilar. Kanske tycker vi så här låter.
Det lät nästan som
hur kom hon in på det här?
Så ska det låta övergång med han Peter Harrison.
Ja,
vi har glass och då kommer jag osökt att tänka på glas som också finns i ett.
Ja. Så då kom jag in
på förmånsbilar
när du pratar om det här, de här andra frågorna. Därför att det hade parlamentariska kommittén då föreslagit att...
Och vad är en parlamentarisk kommitté?
Det är ett, vad ska man säga, en grupp med företrädare från de olika partierna som ska försöka komma överens om olika politiska organisationsfrågor innan valet.
Varför har man sådana?
Därför att man vill inte att de som sitter vid makten ska besluta själva om sådant som rör dem själva.
Jaha,
så att då tittar man till exempel på hur är det med förmånsbilar.
Men det är fortfarande, om man ska vara ärlig, så är det ju fortfarande folk från partierna som bestämmer.
Men vi vet ju inte vem som har makten efter nästa val.
Nej.
Och då är den här gruppen som har då jobbar de med många olika frågor. Och bland annat så tittar de på detta med förmånsbilar då. Och då hade de kommit fram till ett förslag då att förmånsbilar för kommunalråd ska bara kommunalråd som tjänstgör på heltid ha.
Det betyder att man får en bil av kommunen.
Ja, så får man betala en del för den då, ju ganska mycket i för sig, men det är ju en viss förmån i den, så skulle det inte heta förmånsbil så att säga då. Och då blev det faktiskt också en diskussion, och det slutade sen med då att Folkpartiet då, alltså jag och Miljöpartisten, vi röstade för att det här skulle upphöra, den här rätten överhuvudtaget för kommunalråd.
Var det miljöbilar?
Det framgår inte här. Men man kan säga att det var jag och miljöpartisten då som röstade för att det här skulle avvecklas.
Hela för det konceptet finns idag.
Med förmånsbilar. Ja,
idag. Har du förmånsbil?
Nej.
Nej.
Men vad jag förstår så har jag rätt att ta det.
Jaha.
Men den här diskussionen har faktiskt... Vi har haft den här diskussionen uppe egentligen under hela mandatperioden. Och jag tycker att, apropå detta med att vara förebild då...
Ja.
Miljön är ju otroligt viktig.
Ja.
Och vi vill ju att fler Jönköpingsbor ska låta bli att ta bilen för att det ska bli en bättre miljö in i stan helt enkelt. Ju, och en bättre miljö i kommunen.
Ja.
Att man i större utsträckning tar bussen eller cyklar eller går. Och då tycker jag att det sänder oss ett så fel budskap om de ledande politiska företrädarna har förmånsbil.
Mm.
Att förvaltningschefer behöver ha det kan ju vara mycket, det kan ju finnas goda skäl till det. Liksom. Dels kan det vara ju en lönefråga helt enkelt att genom att de får förmånsbil så får de ju också lägre lön. Och sen kan det ju behövas då för att man behöver se vissa delar av kommunen. Så. Men jag tycker att här behöver kommunalråden, tycker jag faktiskt, föregå med gott exempel.
Men tänk om, ja, jag är inte tillräckligt insatt i vad man behöver köra till som kommunalråd. För det kan ju i vissa lägen vara billigare då att man beskattar ett kommunalråd för den här förmånsbil. Man ska ju säga så att det tas ju upp, det är ju marknadsvärdet som man skattar för. Det är inte så att man får en bil till halva priset, utan du behöver ju ändå ha en viss lön också för att kunna... Och om man då istället tar taxi eller liknande till andra möten.
Nej, men alltså, vi har ju bilar som man kan låna ut.
Ja.
Kommunen har ju bilar om man nu absolut behöver en bil. Men jag tar ju med mig buss. Alltså, ja. Det är ju inga bekymmer. Jag är ju ofta ute på möten i våra prioriterade bostadsområden till exempel. Och då tar jag ju bussen. Det går ju jättebra.
Ja.
Det går fantastiskt bra.
Men vet
du
vad ni skulle ha? Ni skulle ju ha en elbils- och elcykelpark.
Jo, men kommunen har faktiskt köpt in en del elcyklar nu, och sen finns det ju många miljövänliga bilar också, men det är inte egentligen det handlar om, utan det finns, så tillgången finns.
Ja.
Alltså jag menar, behöver du ta dig någonstans och du inte kan gå dit, så kan du idag kan du faktiskt låna en elcykel.
Ja.
Jag försökte faktiskt istället, så jag försökte i början här av mandatperioden att få igenom att vi skulle få elcyklar, förmånscyklar istället för förmånsbilar.
Ja.
Men det var ingen som hakade på det.
Inte ens Miljöpartiet?
Nej.
Nej.
Men så att det var liksom, fanns inget riktigt intresse för det då. Men jag tycker att det är viktigt, därför det är väldigt svårt. Alltså... För det handlar ju ändå om politik, detta att, liksom att försöka övertyga invånarna att använda andra transportmedel än bil.
Ja.
Och då ser det ju inte bra ut om man själv har en förmånsbil. Och behöver du absolut ha en bil, kan du ta lånet av kommunens bilpool då?
Ja.
Ja. Så jag menar, jag kan inte se att det inte skulle fungera. Men där, apropå detta med förebilder då...
Men
det
är inte eniga då, kan man säga.
Nej, det var vi ju verkligen inte, för det var utav alla 15 ledamöterna så var det ju bara jag och miljöpartisten som stödde detta förslaget. Vi var
jag känner mig lite kluven till
så det var väldigt svårt att missuppfatta det beslutet, om jag säger så då.
Ja, men jag förstår. Ja, men jag känner mig lite kluven till det där ändå, för att det är lätt att tänka sådär, det trodde jag också förut, att ja, men en förmånsbil, ja, men det är en förmån, men det är ju inte en förmån, för det kräver ju att man faktiskt tjänar lite pengar för att man ska kunna, ja, man slipper köpa bilen, men det kostar ju.
Jo, men det blir billigare för dig än om du skulle köpa bilen själv.
Ja, förutsatt att du ligger ute med de pengar. Ja, precis.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Ja.
Ja,
men så det var en fråga till som var uppe idag. Nu har jag lite dålig koll på tiden, Patrik.
Ja,
har du det?
Jag tror att det här var tillräckligt för lyssnarnas öron för den här gången.
Men vad säger du?
Även fast jag bara vet att ni vill fortsätta lyssna på oss. Frågan om förmånsbilar kanske blir en helt valfråga. Vem vet?
Nah, ja, jag vet inte. Men för mig och var det viktigt, markering.
Ja, så att vi får se vad som dyker upp i debatten. Bollen är rund och...
Jämställdheten, det blir en
jämställdhet
viktig fråga.
Hoppas jag blir en viktig fråga. Och jag hoppas att mångfaldighetsfrågan blir en ännu viktigare fråga. Tycker jag.
Ja.
Ha det gott, hörni. Så hörs vi. Hej.
Kanon. Hej, hej.